Om det negativa höll jag på att säga. Jag har talat om vad hoppet inte är. Jag har talat ganska mycket om tjuven som kommer för att stjäla, slakta och döda. Och vi börjar kanske ana en liten bild av vad spelet går ut på. Det tjuven alltid är ute efter att ta ifrån oss, det är vårt hopp. För han vet att när hoppet har gått sin väg så behöver han inte bekymra sig om tron, han behöver inte bekymra sig om kärleken heller. Han får allt i ett svep om man bara kan ta hoppet. För du vet, det är så här, när vi kommer till tro, du och jag, när vi omvänder oss. Det första vi då begåvas med, det är ett hopp. En förväntan på vad Gud ska göra i våra liv, en förväntan på att det ska bli någonting nytt. Att det ska börja hända saker, att vi ska komma in i andra sammanhang än vad vi är vana vid. Det är hoppet. Och hoppet är på ett sätt, vad ska vi säga, födelsegåvan till den nyfödde kristne. Och det är den kristnes naturtillstånd hela livet igenom, att ha ett hopp. Det är ingen panik om du inte har tro för det ena eller det andra. Du går bara till Robert och så ber du honom lite undervisning om hur du ska få tro. Om du bara har en förväntan på att det ska fungera, att det ska gå. Det är inte hela världen om du finner att du inte har kärlek. Hörde ni nu vad jag sa? Det är inte hela världen om du inte har lite kärlek. Därför att du kan alltid gå till Gud och bli bekant med Gud på ett sådant sätt att hans kärlek till dig kommer att komma in som en uppenbarelse i ditt liv. Och du får så mycket kärlek du vill och mer till. Gud ger alltid ett rågat mått. Men för att du ska få den där kärleken så måste du ha en förväntan till Gud. Du måste ha ett hopp. Så det är så utomordentligt smart av tjuven att han knycker hoppet och ingenting annat. Sen kan han gå och göra någonting annat. Han behöver inte bekymra sig om dig. Har han bara fått hoppet med sig så är allting klart. Lite grann läste vi först i Jobs bok. Och vi fann det att tjuven använde sig av mänskliga tankar när det gäller att ta vårt hopp. Jobban satt i askan och tänkte mänskliga tankar om sitt lidande. Och han tänkte människotankar om Gud. Och människotankar. Nej, det gjorde han inte. Han tänkte inte människotankar om sin rättfärdighet, utan han tänkte gudomliga tankar om sin rättfärdighet. Men han hade tre vänner, plus en snorgär som jag kallar honom, den här Elihu, som försökte på allt sätt få honom att tänka människotankar också om sin rättfärdighet. Förvirringen höll på att bli nästan total. Hans hopp sjönk ju mer vännerna tröstade honom med sina människotankar. Sen läste vi första Johannesbrevet lite grann om människotankar, om kärleken, om räddhågan och domen. Och vi såg att ju mer Gud får lösa sig från de människotankarna, desto mer blir vi kapabla att ta emot hans kärlek. Desto mer öppnar sig vår förväntan som en blomma i solskenet. Nu ska vi läsa vidare. Vi går till Lukas 5 kapitel. Där vi ska läsa på slutet, verserna 33-39. En härlig och intressant text. Lukas 5, 33-39. De sade till honom: Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina de äter och dricker. Jesus svarade: inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta. Han gav dem också en liknelse: ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. När nytt vin ska hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Varför spricker säckarna? Varför spricker säckarna? Ja, de har blivit så gamla och sköra på något vis. De tål inte vinet. Jesus säger att när man nu häller det nya vinet i de gamla säckarna, så inte bara rinner vinet ut, och det är ju syn redan det, utan de gamla säckarna, de spricker också. Detta är en bild av vad som händer när man närmar sig med Guds rikets kraft till en människa eller till människor som har förlorat sitt hopp. Sådana människor blir som gamla vinsäckar. De blir styva och hårda och de spricker lätt. Hoppet är så viktigt att vårda och hålla i. Det är så viktigt att vi inte låter oss luras till att det är bara kärlek allt sammans går ut på. Det vill ju djävulen väldigt gärna säga till oss, inte sant? Det tänker vi också ofta. Ja, men det är det viktigaste, det är kärleken. Störst av allt är ändå kärleken. Älskar vän, du kan inte ha en kärlek om du inte har ett hopp. När kärleken regnar över dig, liksom det här nya vinet som kommer in i de här gamla säckarna, så blir det revolution och det bara spricker och rinner ut. Hur ser det ut när de gamla säckarna spricker? Och vad är det som ligger bakom? Vi ska läsa två texter som belyser det här. Vi börjar i Markus 6 kapitel. Där vi ska läsa de första 6 verserna. Markus 6, verserna 1-6. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och det är många som hörde honom häpnade och sade: var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Vi bläddrar till Lukas versionen av samma händelse, det 4 kapitlet, där vi läser verserna 14-30. Lukas 4, 14-30. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor och alla lovprisade honom. Han kom till Nazaret där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun, och de frågade: är det inte Josefs son? Då sa han till dem: snart kommer ni med talesättet läkare bota dig själv, och säger: allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sedan sade han: sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på 3,5 år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem, utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns ganska många spetälska i Israel på profeten Elishas tid. Och ändå blev ingen av dem botad, däremot syrien Naman. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Jag tror att det här är två berättelser av samma händelse. I båda berättelserna finns Jesu ord med att en profet blir inte föraktad någon annanstans än i sin hemstad och av sina närmast. Men bilden är lite grann olika i de båda berättelserna. Lukas, han fäster sig mest vid avslutningen. Vid det tillfälle då säckarna spricker. Markus berättar lite mera för oss om vad som hände innan säckarna sprack. Och det är viktigt att vi lägger ihop de här två texterna för att få en helhetsbild av vad som hände när Jesus kom till Nazaret. Som sagt, säckarna hade blivit hårda. Och vi ser det på slutet. Man driver ut Jesus ur staden och tänker störta ner honom för branten av det berg som staden låg på. Det var bra nära att vinet hade runnit ut för gott. Hur hade det börjat? Det började med att Jesus gick omkring i Galileen och botade många sjuka. Och som Lukas skriver, alla ryktet om honom spred sig i hela trakten. Nu hade man någonting att prata om vid kaffebordet. Och i handelsborden. Ryktet gick som en löpeld. Man hade inte hänt i veckan och man hade inte svensk damtidning. Man hade inte mycket annat. Man fick sköta skvallret själv så att säga, och man gjorde det med besked. Alla visste vad som hade hänt när Jesus kommer till Nazaret. Alla visste. Men när Jesus, och när Jesus kommer dit, så tror jag vi kan förutsätta att i Nazaret, precis som i alla andra städer, kommer de sjuka, de lidande, de nedtyngda. Markus skriver, han kunde inte bota dem. Han kunde inte. Och detta är en så viktig text att ta fram. Jag tror det är en text som ska komma att lösa några av er här idag. Ifrån Jobs fråga, varför? Varför? Herre, varför har du inte gripit in i mitt liv? Varför, varför, varför? För det är precis den fråga man ställer i Nazaret, förstås. Och allt eftersom veckan går så ansamlas bördan av besvikelse ibland människorna. De hade inte blivit helade. Jesus gjorde inte i Nazaret det som ryktet förtäljde att han hade gjort i Kafarnaum och på många andra ställen. Så blir det sabbat. Nu samlas man i synagogan och Jesus är också där. Pratet har gått på toppvarv hela tiden. Vem är han egentligen? Varför hjälper han inte oss när han kan hjälpa folk på andra ställen? Vad handlar det här om egentligen? Driver han med oss? Det är väl inget konstigt med honom. Han är ju snickaren. Hans bröder och systrar bor ju här ibland oss. Och vem vet egentligen hur det var det gick till den gången han föddes? De var ju inte gifta, eller hur var det? Är han född utom äktenskapet? Bekänner sig Gud till sådana? Och man hade många funderingar. Man hade många kommentarer. Man hade många människotankar. Man hade många människotankar. De kokade som en gryta i Nazaret, människotankarna. Och djävulen var glad, det är han alltid, när vi tänker människotankar. Så blir det alltså sabbat och Jesus kommer till synagogan. Nu, tänker man, nu ska vi ställa honom mot väggen. Nu ska vi ha ett svar på frågorna. Nu tänker vi inte ge oss. Driver han med oss eller gör han det inte? Man räcker honom profeten Jesajas bok till att läsa. Och så väntar man sig att han kanske ska säga någonting när han har läst texten. Jesus tar emot Jesaja och läser ur det 61 kapitlet, en av de underbaraste Messias profetierna i hela Gamla testamentet. Just den profetian som handlar om helandet. Det helande som han inte hade kunnat, observera, inte kunnat ge människorna i Nasaret. Just den profetian ser Gud till, är framrullad vid rätt tillfälle, på rätt plats. Jesus läser denna profetia. Och sedan har han mage att säga, det handlar om mig. Ni kan tänka att det blev oro i ledet. Det här var ingen vanlig gudstjänst. Det var ingen vanlig gudstjänst. Nu står det så här i 1981 års översättning. Alla prisade honom och häpnade över det ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Det låter ju som om de blev enormt glada. Åh, halleluja, nu är Messias hos oss. Tack och lov och pris och ära vare fadern. Och därför blir man ju lite överraskad när de bara minuterna efter och tänker ta livet av honom. Ni vet, i 1917 års översättning står det så här: då gåvo de honom alla sitt vittnesbörd. Och det är en ordagrann översättning av grekiskan. Jag tror att Hedegård är den enda som har den idiomatiskt korrekta översättningen. Han skriver så här: då trädde de alla upp som vittnen mot honom och förundrade sig över de nådens ord som utgick från hans mun. De frågade: är icke detta Josefs son? Nej, nu grabbar, nu går det för långt. Det var vad de sa. Mycket har vi tolererat och mycket kan man svälja. Men det här, det klarar vi inte. Någon måtta får det vara. För vi vet ju vem han är. Han är ju Josefs och Marias son. Vi har ju redan vår mänskliga kunskap om honom. Och som sagt, han hade ju inte kunnat uppfylla profetian här hemma i alla fall. Så någon vidare messias kan han inte vara. Det är bäst vi slår ihjäl honom först och sist. Säckarna hade blivit hårda. Nu sprack de. Och låt oss tänka efter hur det hela går till. Så att vi inte ramlar dit själva en vacker dag. Det började med människotankar. Och det hade sårat människotankar långt innan Jesus kom till Nasaret. De hade funderat och blött och stött och grubblat och tänkt och skvallrat. Människotankar. Och människotankar, det har vi sagt, vad händer med dem? Jo, de står i vägen för Gud. När vi har människotankar så kan inte Gud gripa in. Och när Jesus kommer till Nasaret så är det så fullt med människotankar. Och så fullt med otro. För det är samma sak. Att han kan inte hela de sjuka. Du vet, han kände ju människorna i Nasaret. Han hade känt många av dem i tiotals år. Han visste vilka bördor de hade. Inte bara därför att han hade gudomlig kunskap. Utan han hade också sett dem streta med sina svårigheter och med sina bekymmer och sjukdomar. Om du tänker dig in i hans situation, vem skulle du helst ha velat hela på hela jorden? Om du hade varit Jesus. Du hade velat gå rakt hem till Nasaret och hjälpa dem där hemma. Allihopa. Men han kunde inte. Vad hände då? Jo, då kommer besvikelsen. Och ur besvikelsen föds anklagelser. Människotankar, besvikelser, anklagelser. Anklagelser mot vem? Ja, det vet du. I det här fallet blev det anklagelser mot Jesus. Men det här är en evig kedja. Den upprepar sig ständigt. Den föreställning som har spelats upp många gånger i kyrkohistorien. Och den är på full gång också idag. Det är minst lika vanligt att det slutar med självanklagelse. Min tro räckte inte. Jag duger inte till. Jag kommer aldrig att klara det här. Det här är inte för mig. Det här är en elitreligion som predikas. Det här är något riskabelt och något otäckt. Det är något som skapar själavårdsproblem. Som om inte den kraftlösa förkunnelsen skapade själavårdsproblem. Det glömmer vi ofta bort när anklagelserna bubblar upp färska och nya inom oss. Och på ett eller annat sätt vänds oftast de här självanklagelserna plötsligt ut och in. Så är det också här. Plötsligt får Jesus allt sammans över sig. Det är ditt fel. Den här sammanställningen, konstellationen, människotankar, besvikelser och anklagelser. Anklagelser mot oss själva, anklagelser mot Gud. Hela detta komplex, det kallar vi med ett enda ord för tvivel. Tvivel. Inbilla dig aldrig, min vän, att tvivel är något intellektuellt. Det är mycket mer komplicerat än så. Tvivel består alltid av människotankar som leder till besvikelser, som leder till anklagelser. Och när tvivlet bubblar upp, då är det alltid anklagelserna som är där. Det är inte alltid som man kan lösa tvivlets problem genom att bara predika tro. Ibland måste du lösa tvivlets problem genom att bena ut, var kom det här tvivlet ifrån? Hur gick det till? Varför går just du med just de här frågorna? Varför är detta någonting som du aldrig kan bli fri ifrån? Hur ska vi göra för att du ska sluta och tänka så här och anklaga dig själv och Gud? Därför att Gud ville, Jesus ville hela tiden i Nasaret, men han kunde inte. Och därför är det här inte harmlösa ting, utan vi förstår att tjuven, han hade varit framme och gjort ett perfekt jobb. Vi minns vad jag har sagt förut. Anklagelser är Satans vapen. Och det är inte en händelse att det är det han bygger upp i våra liv när han skapar otro och tvivel. Han bygger upp en plattform för anklagelse. Människotankar, besvikelser, anklagelse. Så spelar det ingen som helst roll vem det är du anklagar. Lägg märke till det. Om du anklagar Gud, om du anklagar dina föräldrar, om du anklagar din storebror som tog allt för mycket uppmärksamhet där hemma, om du anklagar din hustru, om du anklagar dig själv eller vem du än anklagar. Pastorn som predikade eller vad det kan vara. Det är ovidkommande vem du anklagar. Låt dig aldrig luras av att tro att det har någon betydelse. Bara där finns anklagelse. Anklagelser, de är som en sån här kul blixt. Du vet, ibland så blir det inte en vanlig blixt, utan det kommer in någon sorts glödande klot som kan dansa omkring lite i alla riktningar och smälla till och bränna upp här och var innan den plötsligt upplöses och försvinner. Ena stunden så är den där anklagelsen riktad mot dig själv och bränner sönder ditt inre. Nästa sekund så flyger den ut genom munnen och bränner sönder något i din omgivning. Men det är samma anklagelse. Den bara rullar runt som ett eldklot. Och Gud kan inte gripa in. Gud som är allsmäktig kan inte. Vi kan inte i alla detaljer bena ut varför han inte kan. Åtminstone kan inte jag. Det är ingen idé att försöka. Jo, det kanske det är, men låt oss inte tänka allt för mycket människotankar. Vi ska ha ett öppet sinne inför Gud, han kanske kan undervisa oss i framtiden. Men jag kan inte svara på frågor idag. Men det spelar heller ingen roll. Vi vet hur problemet ser ut och vi vet vad vi har att rätta oss efter. Vi vet spelets regler och det är det som betyder någonting. Alltså är det ingenting som är så viktigt när det gäller att få ett levande hopp som en plattform för en levande tro och en levande kärlek. Att bli löst ifrån alla former av anklagelser. Inte bara att få en frälsningsvisshet i sitt liv. Utan att verkligen kunna säga, som Paulus säger i Romarbrevet 8:1, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Inte i någon riktning, inte åt något håll, inte mot någon. Det är inte bara så att Gud inte fördömer mig. Jag fördömer inte Gud. Jag är inte besviken på honom. Jag är inte besviken på människor. Jag är inte bitter på någonting. Jag lever utan fördömelse i alla riktningar. Det här är ingenting som du ska ta dig kragen och åstadkomma. Åh, nu måste jag skärpa mig till det här. Du måste se att detta är begynnelsen. Det är den plattform som Gud önskar få liksom röja av i ditt liv för att kunna bygga sitt tempel ovanpå. Frihet ifrån anklagelsen. Det spelar heller ingen roll hur dina anklagelser ser ut. Vår gamla människa har en makalös förmåga att fiffla till de här anklagelserna som de ska dyka upp i de mest skiftande skepnader. Hos somliga ser det ut som ödmjukhet. Jag är en av de ringa i landet. Utmärkt självanklagelse. Man ska inte lura sig. Bär de tankarna ödmjukhetens frukt eller försagdhetens? Det är en hårfin skillnad, men det är en skillnad mellan ljus och mörker. Den som är ödmjuk är ändå handlingskraftig. Där går skillnaden. Det kan vara bitterhet. Det är så vanligt. Det är så vanligt med kristna som är bittra. Jag fick inte den start i livet som andra fick. Varför ska jag behöva ha det så här svårt? Jag kan aldrig glömma det där han gjorde den gången. Jag har levat upp i ett helvete. Hela min barndom var ett helvete. Och jag kommer aldrig över det. Anklagelse. Anklagelse. Sen har du resignationen. Jag bidar efter Herren. Betyder jag har väntat i 20 år, han har inte hört av sig än. En sån anklagelse. Och en så from förpackning. Så du, att göra sig fri från anklagelser av alla slag, det börjar med sannfärdighet. Sannfärdighet. Och där är vi inga världsmästare i oss själva. Jag brukar ofta säga så här. Det är inte varje dag man träffar en människa som säger jag är snål. Du träffar däremot av och till människor som säger jag har sinne för ekonomi. Vi är inte så där vansinnigt ärliga mot oss själva alla gånger. Eller jag är ärelysten. Låter inte så bra. Jag är socialt ansvarstagande. Genast mycket bättre. Ni förstår själva principen. Hur vi lurar oss själva. Och svårigheten med anklagelserna är ofta att känna igen dem och se dem som anklagelser. Därför att Gud ser dem som anklagelser och de fungerar som anklagelser i ditt liv. Det är liksom vitsen med det hela. Tänk när lögnens fader har lyckats bygga upp tankebyggnader och bålverk av människotankar, besvikelser och anklagelser i ditt inre, och du inte ens ser att det är anklagelser han har målat dem i så vacker vit färg. Lögnens fader. Det här är vad väldigt mycket själavård går ut på. Man får ta fram sånt här färgborttagningsmedel. Sånt där ta väck eller vad det heter. Och får man pensla på och så får man spruta med lite vatten efteråt och se vad som händer. Det kan hända de mest överraskande ting. Och jag vill gärna ge dig ett råd. Ett råd till er allihopa. Vi kommer att hålla på med sånt här färgborttagningsmedel. Jag kommer att göra det en del under min undervisning. Och jag tror att det här kommer att hända också i de andras undervisning en hel del. Herren kommer att peka på saker. Han kommer att tala med dig personligen om ditt liv. Du kommer få se både det ena och det andra. Du ska köpa dig ett ordentligt anteckningsblock. Och så ska du skriva upp allt som Herren talar om. Jag kommer antagligen att återkomma till det. Det finns ingenting som köttet vill ha mindre av än uppenbarelse från Gud. Det finns ingenting vi glömmer fortare än en profetia. Har du tänkt på det? Ja, jag kommer ihåg det var något härligt som han sa. Det var välja fina löften för framtiden. Men vad var det för någonting? Det köttet är. Om ni förblir i mitt rema, läste Ingemar igår. Hur förblir man i Guds rema när köttet inte vill ha något rema? Jo, man skriver upp det. Förstår ni? Ni kommer att få själavård ifrån den heliga ande hela bunten om ni skriver upp vad Herren säger till er. Han ger en bit då och en bit då därför att han är god och barmhärtig. Och öser inte på det allt på en gång. Han låter det få ta sin tid. Men om du tar vara på bitarna och låter honom bygga upp en helhetsbild av vad du behöver bli löst ifrån, så kommer du bli löst. Sanningen ska göra er fria om ni förblir i mitt ord. Och förblivandet, det går bäst till med papper och penna. Ha en liten anteckningsbok i bakfickan eller innefickan eller handväskan. För det kan smälla till när som helst. På bussen, på spårvagnen, på tempo, på alla möjliga ställen. Omedelbart fiskar du fram din bok och skriver. Jag har lite erfarenhet av det. Jag vet att det är bra. Det är själavård av Guds egen modell. Den subtilaste, den finaste av alla anklagelser. Samtidigt den mest förödande och effektiva, det är självömkan. Ska det sättas upp en varningstriangel någonstans så är det där. Självömkan och självmedlidande. Jag säger av hela mitt hjärta till er, alla ni mina vänner här. Låt er aldrig luras till självömkan. Om någonting blockerar Guds ingripande i ditt liv så är det självömkan. Du kan inte tycka synd om dig själv och ha ett levande hopp ifrån Gud. Om du inte tror mig så försök så får du se. Det är totalt omöjligt. Nu är det alltså så här, när vi ska till att få ett levande hopp från Gud. Vi måste genomskåda en massa saker. Vi måste genomskåda de system av människotankar som byggts upp i vårt inre. Och vi måste genomskåda alla anklagelser vi går och bär på. Vi måste se dem som de anklagelser de är. Riktade mot andra, riktade mot Gud, riktade mot oss själva. Och vi måste komma till en klarhet om att det inte är ett dugg frommare att rikta anklagelserna mot sig själv. Ibland så träffar man människor som blivit bittra på andra människor. Och går och känner en väldigt sån här, ett litet horn i sidan, så där ni vet. Och så tänker de säga, ja, det får jag ju inte göra. Det är fel, det är fult, så säger Guds ord att det får jag inte göra. Hur ska jag bära mig åt då? Jo, jag anklagar mig själv för att jag anklagar honom. Och så ser jag till att anklaga mig själv ännu mer än jag anklagar honom, så jämnar det ut sig på något sätt. Tänk vad han är fiffig i alla fall, tjuven. Att försöka råda bot på det onda genom att spä på med mera ont. Det bara ännu mer blockerar för Guds uppenbarelse och Guds läkedom. Låt oss läsa Markus 11 kapitel. De här orden som Robert säkert kommer att återkomma till många gånger. 22 versen. Jesus sa till dem: ni ska tro på Gud. Sannerligen, om någon säger till berget här: upp och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det ska gå som han säger, då blir det så. Därför säger jag er: tro att ni ska få allt det ni ber om i er bön, då blir det så. Och när ni ställer er och ber, ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. I samma ögonblick, i samma andetag som Jesus talar om hur obegränsat tron kan vara verksam i den fysiska världen, i samma ögonblick säger också Jesus: akta er för anklagelsen. Att inte ha förlåtit sig själv är inte bättre än att inte ha förlåtit andra. Att ständigt tänka att den gången gjorde jag bort mig och jag kan aldrig förlåta mig själv för det. Jo, men försök, får du se. Gud vill faktiskt att du ska göra det. Han kan göra så mycket roligt i ditt liv så du både glömmer och struntar i vad det var som hände en gång. Vi går till Markus 4 kapitel. Så ska vi bara se igen hur det här mönstret upprepas. Människotankar, besvikelser, självömkan och anklagelser mot Gud. Alltså det vi kallar för tvivel. Markus 4, 35. På kvällen samma dag sa han till dem: låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i, och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sade: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön: tig, håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt, och han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra: vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom. Här ser du. De var professionella fiskare. Om några kunde manövrera en båt i hårt väder, så var det de. Och det var väl egentligen ganska naturligt. Jesus, han var ju inte ett dugg proffs, han var snickare. Han gick och la sig längst bak och tänkte: det får de sköta, pojkarna här. De är vana båtgubbar. Och rätt vad det är så kommer de som barnungar rusande och väcker honom som om han var kapten på skutan. Bryr du dig inte om att vi stackare här går under? Och Jesus säger: har ni verkligen fortfarande inte någon tro? Det ligger förebråelse i Jesu röst. Det normala är att vi har en tro. När Petrus går på vattnet och plötsligt sjunker och Jesus får dra upp honom, så säger han: du klentrogne, varför tvivlade du? Gud begär alltid en förklaring av oss när vi tvivlar. Vi tycker tvivlet är det naturliga och tron är det man får kämpa sig till. Gud tycker precis tvärtom. Vad skulle det där tjäna till? Därför att tron är en gåva från Gud. Och den gåvan kan du ta emot precis hur mycket som helst, om du bara inte har en massa anklagelser i ditt inre. Om du är ren ifrån anklagelser, besvikelser och människotankar. Om du är ren ifrån tvivel och otro. Och därför måste vi gå vidare och se hur Herren verkställer den renheten i våra liv. Halleluja. Nu är det dags att vi läskar hjärncellerna med lite kaffe och ta det lugnt en stund. Låt oss prisa Herren först innan vi samlas till kaffebordet. Fader, vi tackar dig för att det inte finns någon fördömelse. Och vi tackar dig för att din målsättning med våra liv är att vi ska kunna leva totalt utan fördömelse. Vi ska kunna stå i situationer där människor bara fördömer oss av alla krafter, Herre. Och vi ska kunna bara glädja oss för att människorna sanningslöst förföljer oss och säger allt ont om oss. Därför att så förföljde man också profeterna som var för oss. Och vår lön ska bli stor i himlen. Din kraft ska utgjutas över oss när det sker, Herre. Allt förmår vi i dig som ger oss kraft. Herre, vi ber att du ska öppna för oss denna hemligheten som det innebär att leva helt utan fördömelse. Totalt utan fördömelse i någon riktning, Herre, så att tron kan växa sig stark och övervinna världen och så att vi blir kärleksmänniskor, Gud. Därför att du har grundlagt ett hopp i våra liv. Hoppet som bygger på rättfärdiggörelsen i Kristus Jesus. Amen. I Jesu namn. Amen.